P4 Dokumentär.
Så många år efteråt när man ser den här scenen i kojan, när fönstergluggen öppnar sig, först upp över hela kroppen, fortfarande.
1967 gjordes en film som kommit att bli tv-historia.
På den tiden så fanns det ju bara en tv-kanal och det fanns ju inte speciellt mycket för ungdomar.
På Kullens dramatiska klippor i Skåne utspelade sig ett spiondrama.
Han ville göra Hitchcock för barn. Han tog barn på allvar.
Jag tror man skrek rätt ut i soffan.
60 år senare kommer människor fortfarande hit för att följa i Kullamannens spår. Varför?
Det har blivit en del av vårt liv nu, det är Kullamannen. Ja.
Du lyssnar på Besatt av Kullamannen. TV-serien som skrämde livet ur en hel generation. Jag heter Lotta Malmstedt. Kullen i Skåne. Platsen är mytomspunnen. Här har det berättats historier i tusentals år. Vidsträckta bokskogar med slingrande stigar och skir grönska. Men också farliga vassa klippor, piskande vågor och svarta stup. 1967 blev Kullen tv-historia i en berättelse om fyra kusiner som hamnade mitt i ett spiondrama.
Vi var på väg ner till Skåne. Min lillebror Tommy och jag. Vi hade aldrig varit där förut. Vi visste bara att vi skulle bo på en gård som några släktingar hade. Men mamma och pappa for till Italien. I nära 3 veckor skulle vara föräldrafri.
Det trodde man inte som 9-åring att man skulle träffa Kai. Det var liksom...
Himmelstorp på Kullahalvön i Skåne i augusti 2025.
Hur många är vi idag? Jag tänkte vi skulle slå rekord.
Att träffa Kai så där 55 år, 60 år efter att det är helt overkligt. Ja, det är underbart.
Ja, det är fantastiskt.
Vi får komma ner och komma fram lite här.
60 personer har kommit hit till hembygdsgårdens dag. Men inte för att titta på den gamla korsvirkesgården, utan för att få se platserna där ungdomsrysaren Kullamannen spelades in 1967. För runt 60 år sedan.
Och den tiden var ju väldigt spännande serie. Det fanns ju inte så mycket på tv, det fanns bara en kanal. Så att...
ja, och sen är det väl en kombination av det fantastiska lyhörda skådespeleriet i ensemblen och sen musiken, enormt spännande musiken, bilderna, allt det tillsammans. Sen är det som min bror sa, nostalgin, att det var från en tid då man inte var överbelamrad med sociala medier hela tiden. Så det är en kombination av detta.
Om vi vänder oss nu 180 grader så ser vi då en öppning in till det som är själva ängen.
Seriens huvudperson, som hette Kai och då var 14 år, guidar i snårskogen och berättar. Egentligen heter han Olle Myrberg och är 70 plus idag.
Så när vi ser att det brinner i kojan, då är vi alltså där uppe och har fri sikt ner. Och sen så springer vi då ner.
Det är säkert var en spionroll.
Jag måste röra på mig för det brinner ner över kojan.
Och sen hittar vi då fru Werner bunden här i kojan. Och då är det ju då väldigt spännande. Vem har gjort det?
Kullamannen var banbrytande i sin tid. Det var en rysare. Tänkt för ungdomar, men hela familjer satt bänkade framför sina svartvita tv-apparater. Och som en röd tråd gick frågan, vem är ond och vem är god?
Och det var ju liksom det som vi skulle ta reda på som barn. Vem kan vi anförtro oss till? Och då anförtror vi oss till den som vi inte ska anförtro oss till. Och det är ett Hitchcock-knep.
Personligen så tas jag egentligen tillbaka till den tiden- när jag var liten och såg det här och blev rädd så ja, det blir en tidsresa. Det är väldigt många som har det med sig från barndomen.
I serien Kullamannen kommer bröderna Kai och Tommy från Stockholm på besök till sina kusiner i Skåne som bor på gården Himmelstorp. Ungdomarna ska vara ensamma i 3 veckor när mammorna och papporna bilar till Italien. Det är nästan föräldrafritt. Jenny, en tjej i 20-årsåldern som är keramiker och jobbar i keramikverkstan på Himmelstorp, har bara i uppdrag att hålla ett öga på dem. Kusinerna håller mest till en bit ifrån gården i kusinen Peters koja som inte finns kvar idag. Men platsen vill föreningen som ansvarar för gården märka ut så att besökande Kullamannen fans hittar den.
Här kommer det finnas en liten bild av oss som hembygdsföreningen kommer sätta upp. Men då ska alla träden vara borta här helst då. Det är det som är meningen.
Är ingången så?
Ingången är precis här.
Ja. Mm. Ja. Den är vänd så. Mm.
Kojan är då platsbyggd här. Sen kan man ta bort delar av väggarna för att kunna filma in i kojan. Frågor på det?
2 vita, 2 blåstenar. Victoria med C.
En damring med vita och blå stenar och inskriptionen Victoria med C har en viktig roll i Kullamannen.
Vad gör ni här? Var så snälla och ge er iväg! Ni ska inte springa här och snoka!
Liksom en mystisk man, kanske tysk eller amerikan, som kallar sig Dr. Miller.
Ge er iväg nu!
Han verkar ju helraspig.
Vilken kvaddad typ.
Kom killar!
Var hittades ringen? Är det där?
Ja, precis. Det är precis här. Och jag tror att vi har den här scenen när vi sitter och äter utomhus. Då har vi ställt ut bord och stolar här då. Och där, vad hittar du där för något?
2 vita och 2 blå.
Ja, men det är ju den ringen vi latsar med. Oj, oj, oj.
Det står någonting i den. Victoria med sig.
En av Kullamannens vänner har idag med sig en damring med 2 vita och 2 blå stenar. Och här finns flera som liknar Dr. Miller. En av dem har skrynklig vit linnekostym, panamahatt och stålbågade glasögon.
Jag kan lägga till med lite amerikansk accent så kan jag ju utge mig för att vara Dr. Miller. Ja. jag heter Lars Ingvar Elofsson Memsengrell från Kristianstad. Att gå in i en sån här roll är lite kul tycker jag.
Och här står någon till.
Ja, det stämmer det. Det är egentligen jag som är den riktiga doktorn Miller. Jag heter Johan Ahlberg. Jag blev ju intresserad som många andra när serien gick 1967 och forskat en hel del i vem som var vad och vilka skådespelare och var de sen tillväg. Och arbetet utmynnar i en liten avhandling som ligger på nätet, ligger på Kullamannens vänner på Facebook där man kan läsa om det.
För fansen spelar ingen roll att Kullamannen är svartvit och nu har 60 år på nacken.
Det handlar ju om jakten på en mikrofilm. Och på mikrofilmen finns säkerligen ett domedagsvapen. Alltså storyn, handlingen, den är ju i högsta grad aktuell.
Serien är fängslande, det är väl samtidigt en tidskapsel för oss som vi växte upp på 60-talet. Det är så mycket vi känner igen oss i. Men på den tiden så fanns det ju bara en tv-kanal och det fanns ju inte speciellt mycket för ungdomar. Så när den här kom på bästa sändningstid 1967 var det ju en sensation.
Mikael Skog från Tyringe säger att fascinationen för Kullamannen handlar om barndomen.
Ja, jag tycker det är viktigt. Lika väl som man har intresse för gamla fordon eller annat där man kan få ut upp för sin nostalgi. Det är ju också en del av det som gör en till den man är idag, så att säga.
Och bygden, Kullen, är ju alldeles perfekt med sina mystiska berg och stup. Och havet rymmer många hemligheter. Och sen var Leif Krantz ett geni på att regissera och klippa ihop.
Regissören Leif Krantz till Expressen 1965. Det fattas riktiga härliga äventyr för ungar mellan 9 och 13 år. Men det förstår inte föräldrarna.
Han vill revolutionera barnkammaren. Här har du lite av hans signatur.
Är det Leif här?
Det här är Leif, ja.
Anders Krantz minns sin pappa, Leif Krantz.
Han sitter här med en ganska märklig hatt på huvudet kan man väl säga. Och sträcker upp ett V-tecken här. Det är något som har gått bra då. Man ser att han är mycket nöjd, han är mycket glad. Man ser att han trivs oerhört mycket i rollen. Det här är från inspelningen på Kullamannen. Här står november 67 av någon anledning. Den kanske har framkallats då. Det skulle inte vara gulligt, utan man kunde mycket väl visa äventyr och hemska saker. Han ville göra Hitchcock för barn. Men man måste göra det på rätt sätt, så att säga. Han hade barnens perspektiv och ungdomars perspektiv hela sitt liv.
I tidningarna sommaren 67 kunde man läsa rubriker som "Unga agenter stormar fram i TV:s nya sommartriller", "Spionmystik i Kullen", "En nervkittlare för hela familjen" och "Vår nya barnfilmsregissör".
Han tillhörde ju liksom de som kom fram med nya idéer i TV:s barndom.
Leif Krantz kom från Göteborg. Han var den första i släkten som tog studenten och sen började läsa vid universitetet. Konsthistoria.
Film var ju hans stora intresse. Och det blev väl aldrig någon examen, men han träffade väldigt mycket roliga människor. Och flera av de personer som var tidiga i svensk filmrörelse kan man säga, film- och tv-rörelse.
Ganska snart lärde Leif Krantz känna Olle Nordemar på filmbolaget Artfilm.
Han var en filmogul kan man väl säga i dåtidens Sverige. Artfilm producerade de flesta Astrid Lindgren-filmerna och Olle Hellbom jobbade där som regisserade.
Leif Krantz första uppdrag på Artfilm var som regiassistent åt Olle Hellbom på Vi på Saltkråkan. Och det gick bra.
Leif hade idéer. Han skrev ganska mycket idéer, uppslag och historier, vilket jag tyckte var väldigt kul när jag var barn, för han brukade läsa dem för mig. Det här ledde till, efter Saltkråkan, att det var väl ingenting som Olle vågade satsa pengar på direkt. Men att han fick så småningom ett besked att han kunde få göra Modiga mindre män med överblivna resurser, vad ska man kalla det, som inte var upptagna i andra inspelningar. Jag tycker fortfarande de är ganska kul faktiskt. Den bygger egentligen på att en storebror berättar godnatthistoria för sin lillebror när mamma och pappa är borta. Och mamma och pappa tror att det är Putte i Blåvarskogen, men det är det inte. Det är de mest hårresande historier.
Leifs program skickades till filmfestivalen i Venedig 1965 och vann juryns specialpris. Sen var dörren till filmstudion öppen för Leif Krantz. Modiga mindre män blev en hel serie och så fick han förfrågan om att regissera berättelsen om barnen i Kullaskogen av Folke Melvig, som skrivit deckare och manus till filmerna om privatdetektiverna Hillman på 50-talet. Men Leif Krantz kortade och skrev delvis om det han hade fått.
Han tyckte att det var kul att testa sina manus på mig. Så att även om jag bara var 8 år så läste jag bra. Och jag tyckte sådana här historier var väldigt spännande. Så att jag triggade precis så som han ville på det här.
Anders Krantz minns väl sin pappas arbete med den nya tv-serien som skulle heta Kullamannen.
Och det var väl ganska smart av honom att lyssna på någon som var målgruppen. Faktiskt. Men sån tror jag att han var. Han lyssnade mycket på barn. Han tog barn på allvar.
Och den här sommaren fick Anders hälsa på sin pappa på jobbet.
Min mamma som yrkesarbetade, hon skulle på en tjänsteresa. Så att jag sändes från Stockholm till Ängelholm med flyg. Alldeles själv. Det var en resa med mellanlandning i Halmstad. Lite skraj var jag nog som flög alldeles ensam. Men när jag kom fram till Ängelholm så stod ju pappa och väntade. Det här var ju någon sorts barnpassning från min pappas sida.
Och han fick se en sida av sin far som han aldrig hade sett förr.
Alltså, man kan ju tro att det var lite så här fritt då. Men Leif, han var ganska, tycker jag, ganska auktoritär i sitt sätt att leda. Jag vet att barnen gillade att jobba med honom, men han var ganska tydlig. Det var hela handen som gällde. Och det var tystnad, tagning och det var liksom disciplin. När väl det här började, Då kunde man inte prata med honom och så, utan då fick man stå vid sidan om och titta.
Anders blev förvånad när han såg Kullamannen på TV.
Jag tyckte den var oerhört spännande. Jag kunde inte tro att pappa och det här filmteamet och den inspelning som jag hade sett skulle kunna frambringa någonting sånt här. Redan när man har sett förtexterna till den första avsnittet så tror jag man har försatt sig en stämning som gör att man förstår att den idyll vi ser i de första scenerna, där kommer ju någonting att hända. Jag tycker att Kullamannen är lite expressionistisk på det sättet den är filmad. Man väljer skuggor, man väljer kameravinklar och annat som ger mystik i bilden. Det är inte bara skådespelarna som skapar stämningen, utan det är bilderna i hög grad som bidrar till att skapa stämningen.
Krapperups slott på Kullahalvön.
Vi går rätt igenom här.
Det nya med Kullamannen, och kanske också en av anledningarna till att serien blev en succé, var att perspektivet helt och hållet utgick från ungdomarna i huvudrollerna.
Det är en deckare för ungdomar.
De var hjältarna, medan de vuxna som var med nästan allihop var skurkar i biroller.
Här har de i högsta grad huvudrollerna. Här ligger ju slottet med sin vallgrav. Och här ser man ju också scenerna när de har gått längs med denna gången här. Man ser även lite grann av den här rosenträdgården här också i filmatiseringen.
Lars-Ingvar Elofsson Memsengrell, som också kallas Elof, hittar här som i sin egen ficka.
Och Miller, han är ju här då för att träffa den här danska kollegan, och man ser ju hur de går runt här och smyger, och så vid något tillfälle stannar de och så utbyter de här kuderna. Han torkar sig i pannan med den här servetten, dansken. Miller, han håller upp sin finger och man ser den här lilla ringen med två vita och två blå, säger han. Och så Victoria med C, du. Men Marianne smyger ju efter dem med sin kamera här.
Där är hon! Och kryp in bakom busken där.
Sen gömmer hon sig under den där busken, borde det vara. För man ser i bakgrunden. Grunden av busken, så ser man slottet här.
Kryp fram nu, flicka lilla.
Elof har varit här många gånger för att hitta de exakta platserna där Kullamannen filmades.
Vi är ju här ett par, tre gånger om året är vi här i alla fall. Det har blivit en del av vårt liv nu, det är Kullamannen. Det är...
Vi?
Hela familjen är ju intresserad av detta, både frugan och mina töser, vi gillar det här. Och så har vi lite Kullamansspaning då. Och så övernattar på någon stuga. Och innan dess så kampade vi på någon, med husvagnen och så. Så vi stortrivs i det här området, om man säger så. Det har blivit lite grann av en sport där man ska hitta de här platserna. Och jag förstår inte varför egentligen, men det är bara så.
Elof kommer väl ihåg när han såg Kullamannen första gången.
Jo, ja, det kommer jag ihåg.
Berätta.
Ja, det var ju då 67 där på närmare jul. Och jag kommer ihåg att alla pratade om den. Sen när det hade gått ett avsnitt så träffades man på gatan liksom, så här, och pratade om den här Kullamannen. Och sen var det nästa dag, för den kom ju dagarna efter så här. Som än idag när jag ser när de öppnar fönsterluckan där i kojan där, så får jag stå upp helst på armarna. Liksom den händelsen var enorm. Det var ju ett avtryck i soffan efter ryggen när man satt och pressade sig. Jag tror man skrek rätt ut.
När eftertexterna rullat ut var upplevelsen borta. För Kullamannen sändes långt före videobandspelarnas och streamingmöjligheternas tid.
Sen när det var slut så var det slut, men man pratade om den rätt länge. Det här var ju enormt.
Idag finns Kullamannen i TV:s öppet arkiv, och Elof och hans familj ser den ungefär en gång om året.
För när vi ska hit till Kullen då och kampa, eller vi ska, så laddar vi upp så tittar vi på filmen, så man liksom har den rätta känslan. Men man ska inte tvätta ur den heller genom att titta på den för ofta då, för att det är min åsikt att man liksom, till sist så blir det att inte får den här effekterna längre, utan en gång om året blir det ganska bra. För då ser man fram emot det, man bygger upp spänningen och så, nu är det dags. Liksom, så. Det blir häftigt.
Han har varit medlem i Facebookgruppen Kullamannens vänner i några år nu och lärt känna många med samma intresse. Gruppen har närmare 5000 medlemmar och ett ständigt inläggsflöde. Man röstar fram de läskigaste scenerna, diskuterar Dr. Millers brytning, delar bilder från egna besök på kullen eller hälsar bara varandra med orden två vita och två blå, Victoria med C. Och ganska nyligen fick gruppen en oväntad VIP-medlem.
Nu var vi fria igen. Härligt. Men sen var det bara raka spår bort till klipporna. Och den där grottan som heter Kullamannens hus.
Och sen så, för några år sedan så dyker ju Olle upp här i Himmelstorp. Alltså det är ju magiskt att vi har fått med det. Olle som engagerar sig jättemycket i det här. Det är ju helt enormt.
Kullamannens vänner har ju blivit ett stående inslag här på Himmelstorp. Och anledningen till det är efterfrågan på det här med guidade turer. Och sen så att jag tycker att det är förbaskat roligt att ni är så många. Vi går in och tittar där. Dr. Miller hade sin spioncentral.
Olle Myrberg var 14 år när han spelade en av huvudrollerna i Kullamannen, Kai, och var filmens berättare. Idag är han 70 plus.
Kom in. Här till vänster så står alltså en bokhylla. Och här sitter Dr. Miller. Här står jag då i stövlar bakom regnrocken. Med darrande knän.
För lite mer än 10 år sedan letade Kullamannens vänner upp honom i Stockholm. Då hade han inte satt sin fot på kullen sedan 1967. Men de senaste 4 somrarna har han tillbringat på platsen där han blev Kai med flera generationer barn och unga.
Vi flödar igenom här. Varsågod. Känner du till Dr. Miller?
Ja, nog kanske.
Och den där öppna spisen var du hämtade sot i alltså.
Ja, det var där jag satt och gjorde skoavtrycken. Ja. Så går ni runt och går ut.
Det var 400 ungdomar som ville provspela för rollerna som de 4 kusinerna i Kullamannen våren 1967. Men för regissören Leif Krantz var valet enkelt.
De här 400 andra som sökte, de hade säkert passat också. Men vi var lite vana vid att ta regi och kanske också att vänta och hålla tyst emellanåt.
När Olle Myrberg blev Kai med hela svenska folket hade han redan stått på scen länge. Som 4-åring sattes han och hans tvillingssyster i dansskola av mamma. Båda fick så småningom roller i Sveriges Radios barnprogram. Och när han var 11 började Olle på Vår teater på Medborgarplatsen i Stockholm. En av ledarna där skulle vara inspelningsledare för Kullamannen. Och alla 4 huvudrollerna gick till ungdomar på Vår teater. Olle kände redan till de andra som skulle vara med.
Sen var det ju då upp på SFs kontor. Och där vi skrev då kontrakt och det var väldigt viktigt att ni får inte delta i några idrottsövningar, alltså gå och bryta benet eller något sånt där, utan nu rullar bollen så att alla ska liksom stå klara och kunna börja direkt när vi kommer ner. Och det gjorde vi också. Gossen Olle Myrberg. Jo då.
Men visste du vad det skulle innebära då?
Nej.
Det blev en intensiv sommar och föräldrafritt också i verkligheten. På 3 månader spelade man in 3,5 timme färdig film som sen klipptes till 7 spännande avsnitt med premiär i tv julen 67. Strandhotell i Arild var filmteamets bas och Olle och hans unga medspelare hade inte fått läsa manus. De hade bara en vag aning om handlingen när de åkte mellan inspelningsplatserna. Himmelstorp, kojan i den vackra bokskogen, en kyrka, en gruva, en grotta och så fyren och kullens vassa klippor.
Ja, alltså idén med att inte ha någon manus, det är att vi inte skulle skaffa oss någon bild av vilka vi var eller att vi skulle liksom börja vara någonting annat än de här, vad ska vi säga, autentiska kusinerna som möts och stöts och blöts i äventyret. Och det var ju det som var hans, vad ska man säga, signum på något sätt. Vi har en genomgång. Vi blir försatta i stämningen av Leif Krantz, sen repeterar vi, kamera på plats och sen tar vi det. Tack! Och så sitter det, och det gjorde det nästan varje gång på grund av att vi var liksom i närvarande, in the moment, va?
Leif Krantz var ett geni, säger Olle Myrberg.
Just det här att kunna bolla med det här farliga. Va? Man jobbar med idyll och panik. Så tillvida att alla miljöer som barnen kommer ner till här i Skåne är säkra. Himmelstorp är säkert, kojan är säkert, kyrkan är säker, fyren är säker. Och sen dyker ju skurkarna upp på de här platserna och då blir de osäkra, sen blir de ännu mer osäkra, sen till sist så är det rödflagg på allt. Allt är farligt var de än är. Och då börjar ju upplösningen närma sig, va?
Är det fågel, fisk eller mitt emellan?
Fågel, tror jag.
Bränns det nu då?
Det bränns! Vi hittar den aldrig! Ingenting! Ja, nu hittar du den!
Var inte listig, va? Ludvig skulle aldrig få ner sina fingrar.
En av de riktigt läbbiga skurkarna, Harry, som då, det är den klassiska förtroendetjuven. Alltså han blir den här förtrogne då. Och då kommer det en scen, det är Point of No Return, han slår sönder krukan och hittar nyckeln. Och lilla Tommy säger liksom till honom att du är en riktig skurk, och han börjar grina. Och han bara säger, vadå? Liksom. Då masken faller, och det är effektfullt.
Scenen i Dr. Millers trädgård innehåller skräck i Hitchcock-klass. Skurken Ludvig har förklätt sig till fågelskrämma. Man ser ögon röra sig bakom en otäck ansiktsmask samtidigt som figuren sakta närmar sig barnen som har hittat en nedgrävd ask.
Möss matte!
Nej, kyss mig långsamt.
Ring igen.
Victoria.
Två vita och två blå.
Den där ringen ska jag ha.
Släpp mig! Hör du inte? Släpp!
Alltså, jag tror nog alla satt och bet på naglarna när den här fågelskrämman plötsligt rör sig. Det är också den där Hitchcock-grejen att åskådarna ser och vet, och vi är ovetande.
Ni har ryggen emot.
Ja.
Vi jobbade ju mycket för att få göra barndramatik också. Och det på olika sätt, både i studion med pjäser och med filmade. Till och med utläggningar till bolag utanför. Och det var ju där den här kom igång också med Kullamannen. Det var en av de första som gjordes. Och det blev ju succé.
Ingrid Edström, med bakgrund från teatern, blev anställd på Sveriges Television 1959 med uppdraget att skapa program för barn och unga i det nya mediet TV.
Jag minns att vi fick ju igenom där att barnprogrammen skulle få kosta lika mycket som vuxenprogrammen. Men det var ju en kamp inne i huset. I början var det verkligen så där att det, vi gör det här och så är det barnprogrammen. Som en liten sladd där på något sätt. Min lägre budget där.
Hon fick börja från noll.
Och vi fick ju inga förkunskaper eller någonting. Jag fick låna ett kompendium från BBC. Och det enda jag minns som jag kunde ta fasta på, det var att om man skulle ha en bild på en herre i hög hatt, då måste man kapa lite på hatten, för annars kom hakan för långt ner i bilden. Så det var vad jag visste om television när jag började med det.
Ska vi se. Här kommer ju ungdomarna när de ska till Brunnby kyrka och träffa Miller. De har ju stämt möte här. Då över den här muren så ser man ju här då att här har de ställt sina cyklar. Och sen så kommer ju då Ludvig ökande i sin 50-tals folkvagn här och ser det här och bromsar så det skriker i däcken, backar tillbaka och parkerar här då. Så det är ju platser som har en stor del i själva filmatiseringen.
Elof från Kristianstad visar kyrkan i Brunnby. Och så här har han varit många gånger sedan han började Kullamannens bana för 25 år sedan.
Och det brukar vara den här dörren som är öppen. Och då kommer de ju in i kyrkan och man hör orgelmusik. Då så ser man en gestalt sitta där och spela orgel. Och så plötsligt så slutar orgeln med så här.
Kom hit.
Kommer barnen fram då. Och det är ju den här orgeln här som är helt som det var på den tiden. Med de här fina gröna färgerna.
Scenen i kyrkan är också en av de mest laddade i Kullamannen.
Rätt vad det är så hör man någonting, en dörr eller något öppnas. Då dyker Ludvig upp här. Och när de här vänner sig om så är Miller borta. Och då ska ju han ha fatt i den här skissen som de har fått av Miller. Där de ska gräva.
Ni fick en skiss. Ge mig den.
Barnen blir jagade av skurken Ludvig.
Jag har ingen skiss, farbror Ludvig. Jag försäkrar.
Ge mig den, sa jag.
Ursäkta, farbror Ludvig. Men det är vi som har skissen.
Men Kai råkar ta fel dörr.
Då kommer han ju upp i klocktornet.
Naturligtvis har Elof och hans fru och döttrar varit uppe i tornet dit Kai förirrar sig.
Trappstegen upp, den är liksom typ 30 cm breda och en jättesmal gång. Så jag förstår inte riktigt hur de har lyckats med att filma allt de här häftiga scenerna där. För där är inte mycket plats till några kamerautrustningar och sånt när man är där inne och tittar. Så att det är riktigt spännande den scenen där ju.
Peter går ju ut efter väggen.
Ja, han håller ju på att träffa Miller precis i hörnet där.
Och då undrar jag om det var det där. Ja. För då måste ju Miller ha kommit ut ur huset, men det är ju bara fejk. Det finns ju ingen dörr.
Nej, han kom ju bakifrån huset där på något sätt.
Så, vi ska stanna till här.
Ja, han var på 1600-talet.
Kom nu. Kan gå fram lite. Om det är så att ni vill ha någon bok signerad eller ta någon selfie, vi går tillbaks till utställningslokalen så kan jag sitta där och skriva. Är det okej?
Okay? Ja. Tom där som signalerar.
Ja.
Jag har en fråga.
Ja.
Har du kontakt med några andra skådespelare?
Ja, jag har kontakt med alla tre. Framförallt då med Håkan, men jag har pratat då med både Staffan och Maria. Håkan Valdebrant, ja. Ja. Jo då, Håkan hälsar så mycket till er. Ja, då går vi tillbaks nu då. Ja, gärna.
Idag är det bara barnskådespelarna från Kullamannen som är i livet. Och två av dem har valt att vara privata. Olle Myrberg är den som engagerat sig i historien. Han har gjort en utställning om filminspelningen på Himmelstorp och är ett levande lexikon. Men Håkan Valdebrant, som spelar kusinen Peter, har också träffat fansen några gånger.
Vad är det?
Ja,
Vad har vi här nu då?
Det droppar ner post hela tiden, va? Olle Myrberg, Stockholm.
Ja, det är perfekt. Då har man kommit någonstans.
Och det kom fram.
Ja.
Både Olle och Håkan har varsin resväska full med beundrarbrev från 60-talet.
Jag räknade igenom det där. Det var mellan 400 och 500 där någonstans.
Det var samma här faktiskt.
Ja.
400 någonstans.
Ja, ja.
Av TV fick de idolbilder att skicka ut. Och man ville att de själva skulle bilda en fanclub.
Men nej, det tyckte inte vi var någon... Alltså vi snackade ihop oss då, vi fyra. Och vi blev inbjudna av såna här veckotidningar om att åka och göra små meetings. Och det tackade vi också nej till.
Reaktionerna efter jullovet var blandade, minns de. För mellanstadiebarnen på Olles skola var Kullamannen något oerhört.
Så för dem var det liksom bara...
Första dagen på terminen blev Olle mulad på skolgården.
Och i mitten där så finns en stor snöhög. Och sen så börjar de kasta snöbollar på mig. En skock som kommer närmare och närmare och närmare. Och snön, och jag måste skydda mig mot alla snöbollar. Så jag hamnar på marken och då börjar de mula mig med snö. Och då ringer det in och alla försvinner. Ut kommer rektorn. Och när han ser mig dyngsur där ligga eller stå där eller vad jag nu gör, så säger jag, du går hem och byt kläder och förresten du behöver inte komma tillbaka någon mer idag. Det blir ju som ett överslag liksom i den här uppmärksamheten att någonting som var större än de själva, de kunde liksom inte hantera det riktigt, men det hände aldrig något mer.
Men vad kändes det för dig då?
Ja, jag är lite förvånad och så tänkte jag så här, det jaha, det var det. Så att, jag brydde mig inte speciellt.
Både Olle och Håkan bodde på Söder i Stockholm och gick gymnasiet tillsammans.
Men på gymnasiet så var det inte så att de stod och ville ha autografer direkt. Va? Utan då hade det där lugnat ner sig. Va? Klassen, de var inte på oss på något sätt.
Nej, nej,
vad hade man för fördelar då av att ha varit med i Kullamannen?
Tjejer. En del börjar spela gitarr i rockband och andra är med i barnserier. Så det funkar så. Nej, men fördelar, men det var väl alltså... Vi var ju lättillgängliga också, för vi är hyggligt sociala bägge två. Så att vi hade kanske klarat det utan Kullamannen. Men... Nej, jag hade ju... Dels så skrev jag illa. Och orkade inte säga att jag hade en tjej i klassen. Bitten, Britt-Marie, hon fick en femma eller något i snö i veckan för att svara på min beundrarpost.
Men var folk inte nyfikna? Ville veta hur det var? Det. Hur...
Jag tror folk var lite generade sådär och liksom inte bara ställa frågor.
Kändiskapet, det var mer att det var folk som man mötte på gatan som slog bort blicken eller liksom så här. Och själva tyckte jag, eller jag kände inte så mycket speciellt. Jag morsar ut som vanligt på alla som morsar på mig. Så inga kvar.
Håkan har kvar utrustningslistan han fick från filmbolaget inför resan till Skåne.
Vinter, maj, frågetecken. Långbyxor, ylle. Jacka, gärna vindtät. Promenadskor, tjock tröja. Varma underkläder. Långkalsonger inom parentes. Varma strumpor, vantar eller handskar, halsduk. Övrigt, cykel. Det är väl en typisk rekvisita i en film, men den fick vi ta med oss själva. Olles cykel kom först och han hade en riktigt ballcykel med rocketstyre. Och jag hade första scenen tror jag i filmen och då skulle jag vara på cykel. Så jag fick lov att ta Olles cykel och han fick min gamla herrcykel. Jag hade rocketstyre i hela rullen där. Kommer du ihåg det? Det var liksom bara misstag.
En del av kläderna som syns i Kullamannen är deras privata. Till exempel Håkans träningsoverall.
Sån här banlån hette vi på den tiden. Som det stod IK Silving som en handbollsklubb på Söder. Så den spridningen på handbollsklubben är ungefär som heter det idag när man...
Produktplacering.
Silving, ja det är den från Kullamannen. Lika känd som Djurgården och AIK.
3000 kronor vardera bagaget. Det motsvarar ungefär 40 000 kronor idag, säger Olle. Han fick dessutom 500 extra för att han i efterhand läste in berättarrösten. Det var en bra lön för ett sommarjobb.
För jag köpte en moped.
Ja, men det gjorde jag med. Ja.
För pengarna?
Jajamensan.
Jag köpte en fyrväxlad DBS för 1350 spänn.
Jag köpte en Push Florida för 1200.
Efter Kullamannen fortsatte de en tid på vår teater. På skolan satte de tillsammans upp Jesus Christ Superstar med Olle som Jesus och Håkan som Judas. Sen var skådespeleriet ett avslutat kapitel för Håkan.
Det tog ju slut i med målbrottet. Det var väl den största delen av det hela. Sen liksom, jag jagade inte det på något sätt heller.
Olle fortsatte med skådespeleri ett tag. Efter Kullamannen fick han som 15-åring roller på Dramaten. Han var med i Hylands hörna och spelade radioteater.
Vi gjorde flera tunga radioproduktioner där man spelade mot Ulf Palme och Ernst-Hugo Järegård och de där stora elefanterna.
Sen började han tacka nej till erbjudandena. Han säger att han inte kände sig hemma. Olle ville helst spela komedi, men på 70-talet var alla scener politiska. Och som styvson till en av den tidens största stjärnor, Per Myrberg, hade han också sett baksidan av skådespelaryrket, där man måste jobba när alla andra är lediga, ständigt måste prestera på topp och dessutom alltid bli bedömd offentligt.
Och den politiska teatern och allt, det var så satans allvarligt liksom. Det där pretentiösa, det har liksom inte aldrig legat för mig. Och det där schizofrena att man har två ansikten, liksom en bakom scen och en på scen. Och det är ju påfrestande för att det är bättre att vara autentisk hela vägen. Va?
Olle utbildade sig inom IT och har jobbat som säkerhetsexpert. Men han har också varit privatchaufför åt en ambassadör. Han har varit sjukvårdsbiträde, försäljare, kaféinnehavare och museiguide. Håkan utbildade sig till sjöbefäl men jobbade sedan länge på filmbolag. De umgicks inte på många år förrän Kullamannens vänner återförenade dem på ett kafé i Stockholm där gruppen hade en träff.
Och då var det tre av de här personerna som var utklädda till Ludvig. Så de hade de här stryka järnshattarna och gick omkring med solglasögon där.
Var det första gången som ni fick upp ögonen för den här Kullamannens vänner då? Eller?
Jag kände inte till.
Vi hade aldrig hört talas om dem. Så liksom, då kommer den tillbaks fast liksom sakta rullande. Ja.
Till träffen hade gruppen också bjudit in de av de vuxna i produktionen som ännu var i livet.
Och då är Leffe Kranz, Lena Dahlman, Jenny och Dr. Miller är där då. Och på något sätt så drar det igång där.
Det var sista gången som Olle och Håkan träffade Kullamannens skapare, Leif Kranz.
En månad efter eventet så gick Leif Kranz ur tiden och han sa någonting på slutet där som fick mig att liksom ta till mig någonting. Och då han sa så här, ja, vad jag inte visste då när vi spelade in filmen, det var att Olle skulle komma och gestalta min vision. Och jag tänker liksom, vilken fin grej att säga så här. Och jag tror aldrig jag fått så fint beröm någon gång.
Olle säger att Kullamannens vänner har blivit viktiga i hans liv.
Om Håkan och jag hade vetat om det här med Kullamannens vänner när den sändes för snart 60 år sedan. Att få vara med i det här, jag ser det som lite nynnest. Mm. Och sen att folk är så uppskattande och liksom... Och just det att man får nya vänner när man är 70 bast då.
Ja, det är sällan man får.
Det tycker jag är ganska häftigt.
Att undersöka magin i Kullamannen är viktigt också för dem, säger de.
Det, Olle, du är den som håller igång alltihop.
Jo, men alltså, vi tillsammans, även om det är jag som har figurerat mest på sista tiden nere på Himmelstorp och sådär, så är det här en gemensam utgrävning som vi har av den här känslan. Va?
Men vad är det då, förutom nostalgin, som gör att människor bryr sig om Kullamannen 60 år senare? Det finns likheter mellan vår tid på 2020-talet och 1960-talet med kalla kriget och Vietnam. Världspolitiken står i centrum i Kullamannen, även om det inte sägs rakt ut, säger Anders Krantz, son till regissören Leif Krantz.
Jag menar, vad är det för spioner vi ser i Kullamannen? Det får vi aldrig veta, det är mycket diffust. Men det handlar om världens säkerhet, det handlar om ett nytt vapen som skulle kunna hota hela världen. Det tycker jag ligger i linje med den tid det var.
Olle och Håkan håller med.
Det kanske är lite tidens tecken också. Att man tar till sig någonting i en orolig tid eller vad man nu kan kalla det för. Va? Vår historia är ju spännande på så sätt, för att 1967 så höll ju världen på tippa åt skogen här med sexdagarskriget i Israel och så vidare. Och kriget och kriget och kriget. På något sätt så är krig det normala. Och vad gjorde vi i Kullamannen? Jo, vi räddade världsfreden. Ja, och det finns någonting som är större än oss själva i det här. Nej, men jag tror ju så här liksom, kunde vi rädda världsfreden då, så varför inte nu?
Absolut. Absolut.
Du har hört Besatt av Kullamannen. En P4-dokumentär av mig, Lotta Malmstedt. Producenter Sofia Kottorp och Ola Hemström. Slutmix Christian Jangegård. Det här är ett program från 2025. Fler dokumentärer hittar du i appen Sveriges Radio.